då det stora jubileet när Carl Bildt var här.
Ja.
Ja, just det.
Det var egentligen en ganska cool grej.
Var det 10 år sedan det? Eller 5 år sedan?
Det är 10 år sedan är det nog.
Ja, just det.
För den här... Folk var ju så imponerade att Sveriges utrikesminister kommer till Orravais.
Ja, precis. Det där ja, han var ju utrikesminister då.
Då det var, råkade det vara. Därför blev det ju en sån säkerhetsjutt.
Ja,
så de fick ju för det var Bosnien och sånt här. Så han var ju mordhotad på grund av sina åsikter. Så de fick ju ta bort alla buskar runt omkring. Och det var poliser överallt i skogen från säkerhetspolisen och det där finska polisen. Och allting var stängdes sen då när han hade anlänt och kom. Man var rädd för att inte attentat mot honom. Det hade blivit
så till och med naturen gick
ja, man på? Absolut, ja, absolut. Ja, det var bara bra för det skulle ändå vara.
Ja, okej. Okay.
Och sen på middagen så tackade han då och så sa han, det finns många av er som tror att jag är här för att jag är Sveriges utrikesminister.
Ja.
Men faktum är att när det kom en inbjudan till svenska regeringen så sa jag, den där vill jag åka på. Och folk funderade varför. Och jag har mycket bra förklaring, sa han. Så satt han in handen i bröstfickan, stod han upp en medalj. Sa han. Den här medaljen fick min farfars far när han slogs här vid Orravais. Han var 14 år gammal då. Så han hade varit med, alltså hans förfader.
Ja, så det, men det var en pojke, alltså ingen general?
Nej, han var bara en pojke då.
Ja.
Det var ju de kedjorna då med Bosnien och allt annat som man...
Ja.
Någon föreslog i Sveriges riksdag då att han hade gjort så mycket som man borde införa. Möjlighet för kungen att adla folk. Och då gick Carl Bildt upp och sa att han tackar hjärtligt för den fina tanken. Men det är lite för sent för min släkt adlades redan på 1600-talet. Jaha.
Jo, den här podden som jag gör, den handlar om...
Och det är en ljudpodd.
Ja, det är ju det, radio på webben. Ja, fast bild har vi det.
Ja.
Men det är det här att jag som rikssvensk, visserligen många år i Finland, men jag ska försöka förstå mig på Österbotten.
Ja, precis.
Och det gör jag genom att lära mig, genom samtal med människor som intresserar mig här. Och systematiskt många samtal över många år, där i första året.
Ja.
Och till slut så kommer jag kanske att förstå Österbotten och Finland och svensk Finland. Så det börjar här och då, det här intervjun med dig är lite som en introduktion då. Så, lite så, här.
Ja.
Så att det är möjligt att i samtalsserien kommer jag tillbaka och möter dig igen. Men allt det här handlar om tre saker och det är Österbotten, det är den här platsen Nykarleby och det handlar om den här platsen Kudnäs.
Just det.
De tre frågorna. Men vi börjar ändå med en slags presentation där jag frågar dig om dig.
Just det.
För att lyssnarna är tänkta Finlands vänner i Sverige som inte ändå känner dig.
Ja,
de flesta andra känner till det här.
Men det är inte, en del.
Ja, många. Men inte svenskan. Så därför så börjar jag med att fråga dig alltså, vem är Bo Kronqvist?
Han är nu en 70-årig finlandssvensk bosatt i svenska Österbotten. Pensionerad lektor i finska med starka tvåspråkighetsideal. Och sen man ville ha en titel på mig när jag skulle hålla tal på Runebergsfesten och ville kalla mig för kulturprofilen. Och det tackade jag nej till just då. Det var inte så lämpligt med tanke på Svenska Akademin. Och det där, så jag ville hellre ha en egen titel. Sen dess hade funnits under mitt namn på många ställen regional kultur- och välfärdspåverkare. Eftersom jag sitter som ordförande i välfärdsnämnden och sitter i det där social- och hälsovårdsnämndens personalsektion och sånt här. Så att, som jag är väldigt intresserad av just den här på vilket sätt kultur och annat borde användas mer inom social- och hälsovård. Det borde vara en självklar sak för oss finlandssvenskar eftersom alla mätningar visar att kulturengagemang gör att människor mår så mycket bättre.
Men sen är du nyligen dessutom utnämnd i fullmäktige.
Jag är fullmäktige ordförande just nu, ja.
Ja, just det.
Ja.
Men för många av dem jag träffar här är mångsysslare och jag vet nog ingen mer mångsysslare än du, Bo. För att jag har intervjuat dig då som om cyklar i Nykarleby på museet här en gång. Och sen har du har bott här där vi är, där vi
ska återkomma Kudnäs,
till Kudnäs och haft hand om det. Ja. Och du är amatörteatern, har du varit med? Jag intervjuade er eller jag följde er och filmade Åsbackas den där som ni spelade.
Ja, ja, det är skrämd, ja, just det. Ja, ja. Precis det. Mm, ja.
Så du måste vara den, men just den här passionen för allt och...
Alltså, det är, egentligen så tycker jag att det är klart att det är en viss typ av galenskap, helt säkert. Det är väl all passionen, typ, det är snudd på allting där. Och svårt att säga gränserna, men om man dessutom råkar komma in i ansvarspositioner, så det där, så tror jag ju att det är väldigt bra att man faktiskt har ett ganska brett engagemang. För de flesta som engagerar sig i samhället engagerar sig för en sak, och det är naturligtvis också bra, jag kritiserar inte. Men ibland blir det så att man talar bara för sin lilla sak och så glömmer man. Då jag satt som ordförande för både fullmäktige och social- och hälsovårdsnämnden, så märkte jag att det fanns ingen solidaritet med andra än just sig själv. Och det där, och jag har en ganska bra blick på var pengar behövs mest just nu. Är det inom teater eller är det sång eller musik eller det äldreomsorg eller någonting annat, skolorna. Så det där, så den här bredden gör att man får en verkligt bra utsiktsposition på samhället. Och den har jag nu egentligen bibehållit på, så länge jag sitter med i politiska sammanhang, så vill jag faktiskt på allvar se på de här uppgifterna just ur den synvinkeln. Cool.
Men det här med att du är finlandssvensk, stark kulturpersonlighet, som var lektor i finska, har det någonting med saken att göra? Att du så att säga undervisade i det andra språket?
Ja, jag vet inte, alltså den här, alltså min släktbakgrund är den att min mormor och morfar flyttade 1917 från Nyköping till Finland. Och lärde sig aldrig finska. Men min mormor och morfar var det där väldigt måna om att som mina föräldrar, att varje språk som ni lär er är en nyckel. Att man ska ta vara på de här möjligheterna som språkundervisning, som vi ändå har bra i Finland i skolan, och ett ganska brett språkutbud. Att den här, eller har haft, ska vi säga. Så det där, finskan blev som naturlig, och i en del perioder av mitt liv så har vi bott på gårdar där det har funnits två svenskspråkiga familjer och resten har varit finskspråkiga, och i en del tider av mitt liv så har man bott som barn i kvarter där det har bott gamla ryska emigranter som har brutit på sina språk och det där, och man har haft det där många språk runt omkring sig. Och sen är vi nu uppfostrade så att modersmålet är modersmålet som är viktigt, oberoende av vilket det är. Mm. Och där finskan, för barn som växer upp i en helt svenskspråkig miljö som vi nu bor i här, i svenska Österbotten, så det där, så är ju det en verklig nyckel till att kunna stanna kvar, att kunna båda språken. Och därför har jag engagerat mig väldigt starkt då i finsk undervisningen så länge jag jobbar.
Mm. Men du, så din familj är egentligen finländsk ganska nyligen, kan man säga.
Ja, från mammas sida.
Men ja, förstås. Ja. Mm. Och min mammas sida är precis motsatta.
Ja, just det.
Att min mormor flyttade från, inte Vasa, men Helsingfors då, ja. något tiotal år senare.
Ja, just det.
Så
ja.
Jag försöker upptäcka det din släkt har lärt.
Ja, precis. Ja.
Ja, men då ska vi gå vidare. Och det här med svensk Österbotten, min serie ska heta, tänkte jag först, Österbotten, Österbotten, det är en sån där melodi, låt, men det blir nog Över bygden istället.
För just det.
Jag kommer ha den som signatur.
Just det, ja.
Men i alla fall det här, vad är Österbotten?
Nå, det är ju en väldigt svår fråga. Jag har haft bekanta som har bott nästan hela sitt vuxna liv i Helsingfors. Och det där, de har aldrig sagt att de har varit österbottningar, men de har varit från Nykarleby. Mm. Så att man har en sån där, den kluven inställning, och ibland tycker jag att det är lite naivt. Jag rör ju mig väldigt mycket i hela svensk Finland och hela Finland. Och det där, märker jag vilka enorma fördomar det finns inom Österbotten mot vilken del av Österbotten man bor i, och man till och med börjar gradera intelligenskvot ibland, och det säger ju ganska mycket om dem själva. Mm. De märker inte ens själva hur lågt de faller på min skala.
Som graderar?
Ja, just det. Ja. Och samma att det finns nylänningar som har en negativ inställning till österbottningar, och det finns nylänningar och helsingforsare som har en fantastisk positiv, som känner österbottningar, känner människor.
Nej, men jag känner igen det från när jag jobbade på Yle i Helsingfors och hade redan erfarenhet av Österbotten. Ja. Hur Österbotten var för många någonting väldigt långt bort, någonting annorlunda.
Ja, precis det, ja.
Men för mig var det ju inte det, trots att jag var riksvensk då. Men jag förstår det ändå inte. Men, okay. men om man skulle känneteckna eller på något sätt bara lite snabbt så här skissera upp Österbotten, lite si och så här är det. Ja. Vad skulle man ta fram?
Ja, det där Topelius gjorde ju tiden sån här, i boken om vart land så satte han ju såna stämplar på olika landskap, vilka som var långsamma, vilka som var lite dumma och vilka som var glada. Karelerna var ju alltid glada på ur alla synvinklar, och när man åker i Karelen så ser man också människor som är allt annat än glada, speciellt idag då det är en utdöende del av landet. Men det är nog jättesvårt att sätta. Det är ju språket som är kanske den här starkaste delen, den där gemensamma nämnaren i Österbotten. Mm. Att man har vuxit upp och man lever i starkt svenskspråkig miljö som ibland till och med är mer svensk än vad den finns platser i Sverige.
Mm. Ja, precis.
Och där är vi då eniga när det gäller språket. Sen är vi oeniga om de olika dialekter och vilka som är bra, vilka som är dåliga och vem man kan förstå och vem man inte kan förstå. Jag har suttit på Svenska teatern i Helsingfors med någon helsingforsare framför mig, och när på Lilla teatern är en skådespelare då tala österbottnisk dialekt med några ord, så vände de sig och sa, ja gud, jag förstår ingenting. Och man märkte ju det att det fanns alltså ingen vilja till att förstå. Det fanns en utgångspunkt att man ska inte förstå annat än sig själv.
Ja.
Och där är det ju en tydlig stämpel som man sätter på sig själv. Alltså hur obildad man är. Alltså,
dialekterna här lever ju väldigt levande i varje by. Alltså.
Ja.
Samtidigt som det finns då en finlandssvensk högsvenska som riksspråk.
Ja, så det, ja.
Men om man... Du som har bott här så länge också, vad är det som får dig att, vad trivs du med här, eller vad är det som, någonting hembygds?
Alltså, det är ju lite svårt eftersom jag ju inte bor på andra ställen, så jag misstänker att jag skulle trivas bra om jag skulle bo i Ekenäs, eller om jag skulle bo i Helsingfors, eller om jag skulle bo i Åbo, eller om jag skulle bo på Åland. Jag tror ju inte att det, eller jag kan bo i Tammerfors.
Mm.
Garanterat säkert skulle jag trivas bra där också, eller i Varkaus, Björneborg, alla de här svensköarna.
Mm.
Men jag skulle nog vilja gärna ha att det finns en sån här, för min egen del skulle det kännas tryggt att ha någon grupp med samma språkliga identitet.
Det är mycket det som är viktigt.
Jag tror det, ja. Mm. Att människorna är ju nog väldigt lika.
Mm.
Väldigt lika. Det är mer lika än vad de själva vet.
Ja.
Nej, men det här man tror ju att det...
Hur jag ska få tag i Österbotten, det kommer att bli ännu svårare efter det här nu. För, det är ju faktiskt så att det är för likt allt annat. Men om vi går ännu snävare in det, och vi är nu i platsen då, Nykarleby.
Mm.
Vad är Nykarleby för någonting?
Nykarleby, när vi flyttade hit så då grät jag och min syster kvällen före när vi fick höra att vart vi skulle flytta, och tyckte att det var fruktansvärt.
Från
Vasa flyttade vi då, ända från Vasa. Och jag hade aldrig varit, eller jag hade varit en gång i Nykarleby, men det var liksom totalt obekant. Och det där, idag är jag jätteglad att mina föräldrar gjorde det beslutet.
Varför då?
Det finns något speciellt i den här lilla stan. Den lilla stan. Och det är nog den där att... Jag menar, det är klart att när man är knappt 7500 människor, kring 7500 människor, att man inte känner alla.
Mm.
Men man känner ändå alla.
Mm.
Alltså sådär att man hälsar på varandra, man säger hej åt varandra. Och det där, det finns en sån här väldigt närhet till att få hjälp när man behöver.
Mm.
Och det tycker jag är strålande. Och sen är det den här starka kulturbasen som den här staden har. Alltså.
Mm.
Det är ju ingen, till exempel vår stadsfullmäktige, som skulle tveka en sekund på att säga att Nykarlebys identitet väldigt mycket bygger på kulturidentiteten.
Mm.
En stark kulturidentitet, en bakgrund som är trygg och stabil, som man kan bygga på vidare oberoende om man sen engagerar sig i orientering eller ishockey eller innebandy eller om man som Sandra Eriksson löper runt halva Stockholm och det där. Men ändå känna starkt för samma sak. Och många gånger när sådana som har gjort det här och gjort faktiskt god karriär, oberoende vilka sportgrenar det är, så då kommer de också tillbaka till att de till jular och annat så saknar de att gå här och se den här Nykarleby-kärnan, se den här kulturen, höra Topelius salmer eller höra någonting annat. Sådär, att det där, det finns någonstans inne i alla oss. Och skolorna har ju klokt nog använt sig av den här kulturkanon när man bygger upp den här självkänslan och hittar en bas utan att för den skull i minsta lilla det där mening göra det till en hurra att vi är någonting annat och bättre än någon annan. Det är inte det frågan, utan det är den här trygghetsskapande identiteten, och det märker vi ju på våra nyfinländare. Vi har ju väldigt många som flyttar hit. Vi har ju det där snart fler människor som talar ryska och estniska i Nykarleby som hemspråk än vad det finns folk som pratar finska som hemspråk. Och det där, och de blir ju väldigt snabbt det där, så finns de inne i det där i samhället. De hittar sin plats utan att ändå ge avkall på sin tradition. Och det känns ju också väldigt bra. Det är klart att det finns undantag, men majoriteten av de finskspråkiga som bor i vår stad, som ju ändå är, jag menar, över 90% svenskspråkiga. Mm. Och i den där 10% som är finskspråkiga, ester, det där, ryssar, vietnameser, thailändare, hur mycket som helst. Så det där, så finns det inget språkgräl. Som det finns på många andra ställen. Det finns inte här positioneringarna att det här att vi slår varandra på fingrarna. Att du ska, utan man försöker förstå varandra.
Ja.
Och redan det där visar ju en litenhet, ett samhälle som är litet men ändå inte för litet. Mm. Men har en klar själv, en klar egen identitet. Så det är den som jag tycker är Nykarlebys styrka. Och därför trivs jag så bra här.
Ja, men även det här att det här lilla det hanterbara, det känner, ja. Ger det också, har det också påverkat din så att säga, energi och
absolut,
engagemang?
Absolut, ja.
Lust att
absolut.
Delta?
Ja, men jag skulle lika bra kunna bo var som helst.
Mm, du sa ju det.
Ja. Att jag skulle lika bra kunna bo i New York eller Stockholm. Varför inte det där majoriteten av mina släktingar bor i Nyköping och Stockholm? Mm. Från min mammas sida. Men det där, jag älskar att fara till de här städerna, men ändå känns det alltid skönt att komma hem.
Mm.
Ja. Men, för det känns som hem.
Ja.
Helsingforsare som har bott i generationer i Helsingfors, är ur helsingforsare.
Ja.
De har inte fördomar om andra delar av Finland och svensk Finland. Som de här som är första generationens helsingforsare.
Ah, vad intressant.
De har någon slags mindervärdighetskomplex för att de har rötter någon annanstans.
Ja,
ute på landet, ute i buschen. Och då försöker man bli någonting som inte man är.
Mm.
Och det lyckas aldrig. Nej. Det lyckas aldrig.
Jaha, men då snävar vi in lite till. Och nu hamnar vi då här på den här platsen, Kuddnäs.
Ja.
Vad är det?
No, Kuddnäs är ju faktiskt en väldigt stark förenande länk mellan alla delar av svensk Finland, alla delar av det svenska i Finland och det finska i Finland. Och också mellan Finland och Sverige. För det är ju så otroligt många som tror att de inte vet någonting om Finland. Och kunskapen klagar vi ju ofta på i svensk Finland, att rikssvenskar som vi kallar alla de som bor i den västra rikshalvan, Sverige, är så okunniga om Finland. Och jag tycker att det är ganska onödigt, för nu har vi väldigt lite kunskap om Sverige vi också. Vi kan ju Stockholm och Göteborg och Umeå och sånt här, men inte sträcker det sig så djupt ner sen då i geografin eller kulturlivet.
No, det är ju ändå på andra sidan.
Va? Det är det, ja. Mm. Men det som, alltså Nanna Topelius föddes för 200 år sedan här på Kuddnäs, Zacharias Topelius, författaren. Så det där, så var det ju strax efter det att de här två rikshalvorna hade blivit delats åt olika håll. Mm. Att Finland blev då ett storfurstendöme under den ryska tsaren. Märk väl, inte under Ryssland utan under den ryska tsarfamiljen. Och Sverige fortsatte i sin bana. Och när de här 200 åren nu har gått och 100 år sedan Finland blev självständigt 1917 från Ryssland, så har folk börjat inbilla sig saker och ting. Och många i Sverige, också i Finland, tror att Finland var någon slags koloni till Sverige. Mm. Men det hade ju aldrig varit. Utan Österbotten var lika mycket del av Sverige som Halland, kanske ska man inte säga det här som man, men du tar Västerbotten eller Sörmland. Jag menar, det var landskap in i det svenska kungadömet. Mm. Och räknar man vapensköldarna på Gustav Vasas sarkofag, så finns det fler vapensköldar från Finland än från Sverige. Mm. Vilket säger ganska mycket hur det var på Gustav Vasas tid. Mm. Mm.
Men dessutom, vad är din historia med Kudnäs då?
Alltså det där, när jag satt med, vi hade, när Kudnäs blev museum 1934, och då hade vi en vaktmästartjänst som får med bostad här då, och sen på 1970-talet så slutade den vaktmästaren, och vi försökte få någon ny att flytta in här, och vi lyckades då inte. Ett hus som står tomt så mår inte bra. Och det där, och då kom jag med ett vågat förslag att jag istället skulle börja bo här, och det, att vi anställer guider på sommaren när det ändå där ska vara öppet, och tog då ansvar för det här området. Och det betydde att jag flyttade in hit då 1978, och så bodde jag här fram till det där till 91. Oj. Så jag bodde fler år än Topelius här på Kudnäs.
Hur var det att bo här?
Ja, det var jättetrevligt och fantastiskt. Det är klart att jag påverkar väldigt starkt av den tiden. Mm. Och framförallt av de människomöten, de tusentals människor som varje sommar kommer till Kudnäs, och i år alldeles enorma mängder med människor.
Då det är jubileum.
Ja, alltså vi brukar ha så där mellan kring 4000 människor besökare på en sommar, vilket är mycket för ett litet museum. Mm. Om man sätter det i relation till den befolkningsunderlag som finns inom 50 kilometer. Mm. Så är det ganska mycket. Och det där, och i år har vi haft på 2 månader nästan 8000 besökare.
Ja. Men du deltog då som när det var öppet här för turismen, så då var du med och träffade folk?
Bara då det behövdes, att som det kom några grupper och tog emot speciella gäster. Och var det nu så att det kom gäster till Kudnäs som behövde ta som hand, så bjöd jag på kaffe hemma hos mig. Och, så då satt det ju både den ena och andra det där figuren ur det svenska och det finska samhällsetablissemanget.
Mm. Bra, så bra kontakt.
När president Koivistos hustru kom, så det var klart att hon fick kaffe här då också, och den där stilen.
Vad fint. Okej, avslutningsvis, hur ser den här kommande veckan ut för Bo Kronqvist då?
Den här kommande veckan på måndag, den första veckan nu i augusti, som är på en riktig hel vecka, så då inleds det politiska arbetet på nytt, så att tjänstemännen kommer tillbaka, och måndag inprickad med 3 olika möten med statsdirektören och det där statsstyrelseordförande och så vidare. Och sen kommer den politiska gruppen att ha sitt möte. Och det där. Sen kommer det där ett Topelius veckoslut. Det där, så att det på Jotbacka kommer det att vara Svenska litteratursällskapet ordnar ett seminarium kring Topelius som är fullbokat. Och det där, och sen kommer det att vara en Bali Topelius stil där vi uppmanas att klä oss, och det är lätt för en kar att ta sig till den festen. Samtidigt kommer också Topelius-sällskapets medlemmar och Topelius-släktingar flera att komma till Nykarbyr veckoslutet, och vår representanter för vår vänort Sollefteå i Sverige. Mm-hmm. I Ångermanland, då kommer de att vara med här på fredag, lördag och söndag.
Och sen är det också Nykarleby-vecka?
Den pågår som bäst än jag.
Jaha.
Den börjar då på den här fredagen och pågår sen hela följande vecka.
Okay.
Och avslutas då med den här Nordens största loppismarknad, Jutbackamarknaden.
Så det är full fart?
Det är full fart, ja.
Ja, spännande.
Och det där, sen började det då med en sån här rulljans också att åka runt i olika delar av Finland och Sverige och hålla föredrag om Topelius. Oktober är det bland annat Göteborg och
ska du?
Umeå, ja. Mm. Där man ordnar seminarier kring Topelius.
Jo, just det.
Och jag tycker det är otroligt viktigt för alltså det är, ingen får nu missförstå mig att tro att bara för att vi har satsat på Topelius i Nykarleby så har vi varit väldigt politiskt starka i varför vi firar Topelius. Ingalunda för att göra en avgudadyrkan av en person, utan det där vi firar det resultat som han lämnar efter sig som ännu idag är viktiga. Och den här anknytningen mellan Finland och Sverige via Topelius tycker jag är så viktig att utnyttja och använda sig av på ett positivt sätt. Det finns människor som trodde att när vi gick in i EU så behöver vi aldrig mera Norden. Och det finns orter i Sverige som inte längre har kontakter till sina gamla vänorter. Och mer fel kunde man inte ha. För om vi vill få igenom någonting som vi har ju ändå samma tankevärld, samma värdegrund i hela Norden. Om vi vill genomföra någonting sånt i Bryssel, i EU-parlamentet, så då behöver vi varandra. Annars får vi aldrig igenom någonting. Så att vi tillsammans är vi väldigt starka som Norden. Och det betyder inte att man behöver ge bort de egna identiteterna.
Mm. Men som rikssvensk, vattusvensk hade jag också tänkt om jag skulle kalla det här programmet. Men som vattusvensk, fast inte jag men någon annan då.
Ja.
Om man ska lära sig mer om Finland och förstå Finland så kanske Topelius då är en bra ingång.
Han är jättebra. Jag vet att man i svenska gymnasier så gjordes det ett program, det där CD-ROM utbildningsprogram om Sveriges 1700-tals historia. Mm. Och den första bilden man såg var kyrkan i Nykarleby och sen var det Kudnäs. Och så använde man sig av Topelius Fältskärns berättelse som det där som historisk sån här sjok för att sätta in det där dagens skolelever in i Sveriges historia. För den var ju den gemensamma tiden.
Men skulle Färgstjärns berättelse vara något du rekommenderar till en som är intresserad av att veta mer om Finland och Topelius? En ingång, eller?
Det är nog kanske svårt att säga det. Alltså den är ju en trevlig läsning, men nu tror jag ju att man behöver hitta nya läromedel för att få in kunskapsmassan.
Det är såklart, men om man skulle säga någonting som man kan nå Topelius?
Absolut. Både den och sen, jag menar, Topelius skrev ju massor.
I alla möjliga.
Ja, han var ju väldigt aktiv.
Ja.
Han var med i samhället på alla sätt.
Ja.
Det känns bekant.
Men är det någon textdel, någonting som du själv har särskild glädje av? Eller?
Nej, jag tycker nog att en del av Topelius dikter, fast han ju inte var någon stor diktare jämfört med Runeberg och andra poeter, så var han ju inte en ordanvändare på samma sätt.
Mm.
På en hög nivå. Men nu finns det ju en del dikter där som du har islossningen i Ule älv som starkt talar om det där framåt andan i att Finland vill bli självständigt.
Mm. Kanske jag citerar den här.
Ja, och sen har du den här världens vackraste kärleksdikt som Topelius Vintergatan har kallats. Som ju faktiskt, många av Topelius dikter håller ännu idag.
Ja.
Och det har man inte trott. Och jag menar, jag hade scoutläger här i Nykarleby, och nordiskt scoutläger. Och här stod det 300 scouter från alla nordiska länder på gården. Och jag skulle berätta någonting kort bara om Topelius. Och föreslå att kunde vi inte börja med att vi sjunger en av Topelius sånger tillsammans. Och det blev ju nästan förargade på mig. Att det där, hur skulle vi kunna sjunga? För att vi vet ju inte vem Topelius är. Och så här, men en scout är alltid redo. Ja, sa de. Så här, men om jag börjar så då fortsätter ni. Är ni redo? Okej, ungefär. Och så börjar jag då. Sov du lilla vi. Och plötsligt sjöng ju alla med. Och allas blickar fäste sig på mig. Är den från Finland? Det hade vi ingen aning om. Och det kunde ju den alla.
Ja.
Oberoende varifrån i Norden de var.
Fantastiskt, fint.
Så det finns sådana punkter, Topelius är en sån här punkt som jag tycker att man ska, som ett arbetsredskap för att se till att en väg bakåt finns.
Mm.
som binder oss samman.
Mm.
För vi behöver varandra.
Ja.
Absolut.
Jag ska gå in i Topelis också i min serie nu.
Just det.
Först och främst ska jag bara nämna att det finns då en nyutkommen bok från SLS som kom här igår i förra.
Ja.
Och populariserat med dikter som man kan ta till sig.
Just det.
Som har just kommit. Jag vet inte, den är väl inte i bokhandeln än, men den kommer.
Just det.
En slags turistbok eller
vad just
ska
det,
jag säga.
Men vad bra. Ja. Ja.
Men sen ska jag fråga dig bara sista saken. Är det någon person, det här tar jag inte med i programmet, någon person som du vill ge stafettpinnen vidare till som du tänker, den där borde jag prata med?
För att få det här svensk...
Ja, eller
mellan...
det kan vara vad som helst. Ja. Det är ju lösa Bolivia.
Ja. Alltså det där kommer nog så plötsligt att jag har 3000 Facebook-vänner så där finns att ösa ur. Men det där, nej men nu finns det ju...
Den där musiken till exempel kanske?
Ja, no, han skulle vara bra.
Mm. Om han är intresserad.
Han är säkert intresserad. Du kan sätta honom i en soffa här med samma, så fortsätter du.